Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet Sommar. Jag heter Jakob Bruchell.
Och jag heter Åsa Secker.
Erik Esbjörnsson berättar en historia om hur han kommer till Nigerias huvudstad Abuja för ett par år sedan. Han hamnar på en jazzklubb där en jazztrio spelar. I pausen så börjar han språka lite med trumpetaren. Och efter pausen så fortsätter bandet spela, men nu är en mycket större konstellation. Det är massor med folk på scenen, det är en stor blåssektion, det är dansöser, det är trummisar och det är liksom ett jävla liv. Och de spelar Fela Kuti-musik, och Fela Kuti är då Nigerias liksom stora stjärna, en experimentell jazzmusiker. Mm. Helt vansinnig musik man lyssnar på det. Men mitt under det här liksom konserten så vandrar strålkastaren genom publiken och så fastnar den på Erik Esbjörnsson
okay,
från Skåne, och trumpetaren liksom viftar med sin trumpet, kom hit. Och Erik då, som har berättat att han spelar trumpet i pausen, går upp på scen och får liksom stå och spela så här solo med trumpet till den här Fela Kuti.
Gud, vilken press.
Men för Erik Esbjörnsson då, som är DNs korrespondent i Afrika, så blir det här helt oförglömligt minne och liksom kanske ett tecken på hur speciellt Nigeria kan vara för en som kommer utifrån och tar sig igenom den här byråkratin och alla fördomar och allt jox liksom, och verkligen försöker ta till sig av den nigerianska kulturen. Men han berättar också om alla de fördomar som finns om nigerianer, som då i Afrika. Man kan liksom jämföra med typ Afrikas Ryssland. Ja. Har du hört det?
Nej, det har jag inte hört förut. Men det känns ju som att det stämmer. För jag har hört, liksom, jag har varit i lite olika afrikanska länder och där pratar man ju om Nigeria som så här, ja, men det är så här storebror, de är kaxiga. Liksom. Det finns en sån dynamik bland olika afrikanska länder. Och det är ju lite samma med Ryssland, att man har ju en väldigt speciell så här, utifrån bild av Ryssland. Men sen när man träffar folk som har tillbringat mycket tid där, så är de helt förälskade i Ryssland och tycker att det är det gästvänligaste, varmaste landet som finns. Typ.
Mm.
Ja.
Nigeria är ett otroligt komplext land. Det är ett enormt land, det är 200 miljoner människor. Det är muslimskt i norr och det är kristet i söder. Fruktansvärda konflikter här i landet. Samtidigt så är det här landet i Afrika som man liksom trodde skulle lyfta ur liksom misären.
Ett land med potential.
Ett land med potential. Men gång på gång så återkommer man till samma problem. Nämligen det att landet är hopplöst fast i sitt oljeberoende.
Alltså att deras ekonomi är väldigt beroende av att de har stora oljeresurser. Och när oljepriset går ner så går det dåligt för Nigeria.
Ja. Det här har ju då präglat stora delar av Nigerias historia. Och sen då våren 2020, när folk kanske hoppades att det äntligen skulle bli bättre, så kollapsade oljepriset fullständigt. Så hur ska Nigeria resa sig den här gången? Det är det vi kommer att prata om idag med Erik Esbjörnsson, som är DNs korrespondent i Afrika. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här passionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja,
det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Eller var ska jag börja egentligen? Folk brukar ofta bunta ihop afrikanska länder till en enda, liksom, att allting är likadant. Och för att illustrera skillnaderna i Afrika så brukar jag jämföra för en europé liksom hur Öst- och Västeuropa är väldigt olika beroende på sina erfarenheter. Men med att de samtidigt har väldigt många likheter som gör att det är otvetydigt Europa. Liksom. Och då brukar jag säga liksom att det finns samma spännvidd inom Afrika, beroende på om det har varit en fransk eller brittisk koloni framförallt. Men sen brukar jag säga att Sydafrika i den jämförelsen är i så fall USA. Det är större, det är rikare, mer utvecklat, men känns också lite plastigt. Liksom. Det är inte lika genuint som de andra delarna. Och i den jämförelsen så är Nigeria Ryssland. Det är ett land med väldigt dåligt rykte. Det är inte för nybörjaren, det är höga barriärer att komma dit. Men om man, den som liksom omfamnar Nigeria och uppskattar det, där, så blir det liksom som ett datorspel där belöningarna stiger så otroligt mycket. Det blir mycket högre utdelning på de svårare nivåerna. Liksom. Och det är det jag känner med Nigeria, att det är ett land som skrämmer väldigt många människor. Det har otroligt dåligt rykte. Men när man kommer dit och visar för nigerianer att man verkligen uppskattar landet och tycker det är roligt att vara där, då blir folk otroligt glada, tillmötesgående, välkomnande. Gästfriheten är fenomenal. Folk är avslappnade. Och det är liksom, det är ett land som gör att man är levande på ett helt annat sätt. Det är liksom, man befinner sig i en lite annan dimension nästan.
Hur har dina resor varit i landet?
Alltså, vid det här laget har jag ju varit i nästan varenda ände. Ironiskt nog, för det här samtalet så har jag inte varit nere i, alltså, i själva oljeproducerande delarna av deltat. Men annars har jag ju varit i norra Nigeria väldigt mycket på grund av terrorn under de senaste åren. Men även i Lagos, där det är liksom businessnavet nummer ett i Västafrika. Och Abuja är någonting man måste passera, för det är där byråkratin är. Det är där man måste registrera sig först som journalist. Men jag har ju rest väldigt mycket i Nigeria i det här laget, och det är alltid en upplevelse, kan man väl sammanfatta det.
Men hur förbereder du dig inför en resa till Nigeria?
Alltså, dels handlar det om byråkratin, att man måste vara ute i väldigt god tid och börja jobba på tillstånden flera månader i förväg. Och det kan vara snårigt i sig, så att när man väl åker till Nigeria så vill man gärna göra en lång resa, åtminstone en månad där, för att man har gått igenom så mycket strul och turer för att komma dit, så när man väl är där vill man göra det mesta av det. Så jag brukar, senaste gången jag var där var faktiskt förra året när det var val i februari, då stannade jag i drygt en månad och reste runt en hel del också.
Och varför är det så krångligt att komma in i landet då?
Alltså det är en byråkrati som är någonting i hästväg. Det är otroligt snårigt. Och det finns så många, man vet liksom inte vem som sitter på besluten. Det finns inte ett centrum. Det är inte så att man bara går till en person i en one-stop-shop och så säger man att jag vill åka till Nigeria, här är mina papper. Utan man måste först ha tillstånd från informationsministeriet, sen ska man gå till ambassaden. Men då säger de att nej, men du måste också ha en akkreditering från säkerhetstjänsten, för du ska senare åka upp norrut. Och då kan vi inte utfärda visumet om du inte har det. Så måste man till dem och sen så måste man vidare. Och allt det här ska skötas på distans när det inte finns några fungerande hemsidor eller några telefonnummer som någon svarar på. Så att det gäller att man måste nästan ha, för att jobba som journalist där man behöver specialtillstånd, så måste man nästan ha en fixare där som hjälper en genom byråkratin.
Och när du väl kommer till Nigeria, kan du beskriva det? Om man kommer till Lagos, som är en enorm stad.
Alltså Lagos, Murtala Mohammed-flygplatsen där var ju otroligt ökänd en gång i tiden. För att det var ju liksom, folk snodde ju saker ur bagaget och allt möjligt. Och när man landade och gick ut ur flygplatsen så stod det liksom en skylt utanför, där det inte stod liksom välkommen till Nigeria, utan bara this is Lagos. mer som ett, någon form av varning. Första gången faktiskt som jag kom dit så skulle jag ut från... Jag skulle flyga vidare till Abuja men landade internationellt i Lagos, och sen skulle jag vidare till inrikesterminalen som då visade sig ligga någon helt annanstans. Och då jag fick mitt bagage och sen så gick jag, det var liksom inte en vanlig utgång där det står en massa taxibilar, utan jag öppnade en dörr och plötsligt så står jag mitt på en helt vanlig gata. Det var ett jätteskumt sätt att komma ut ur en internationell flygplats, kommer jag ihåg. Det är liksom, allting är väldigt ad hoc. Men samtidigt så, jag tänker liksom på den här nigerianerna mer än någonting annat, sammanfatta den här klassiska Norge-historien. Liksom. Varför går norrmän med tegelstenar i ryggsäcken i djungeln? För om de ser ett lejon så kan de slänga tegelstenarna och då springer de snabbare. Det är lite så jag ser på att nigerianer har ju vuxit upp i en verklighet där det är ett ständigt hustle, alltså den ständiga kampen för att komma vidare, komma uppåt. Och när man då släpper på de här begränsningarna så har det ju en oanad potential, det här landet, mer än någonting annat. För folk är så otroligt vana vid utmaningarna det innebär att vara nigerian. De kan ju, det är ett av de svagaste passen i världen, trots att var femte person i Afrika söder om Sahara är nigerian. Det är en supermakt egentligen som borde vara i FNs säkerhetsråd som en permanent medlem. Men det är de inte liksom. Det är hela tiden det här kontrastverkan mellan vad potentialen är i Nigeria och hur de behandlas egentligen. Jag tycker det är otroligt orättvist, deras roll i världspolitiken egentligen och i ekonomin också.
Det är ju ett väldigt stort land med över 200 miljoner invånare och väldigt stora skillnader inom landet också, inbillar mig. Kan du beskriva lite hur det är att resa i olika delar av Nigeria?
Det är som olika länder. Om du är i Kano i norr, som är en stad med runt, det är väl drygt 5 miljoner invånare, som har en historia som sträcker sig, det är säkert 600 år tillbaka i tiden åtminstone. Det finns fortfarande rester av den gamla ringmuren liksom, från feodaltiden, och det är ju väldigt traditionellt muslimskt. Och det känns som ett helt annat land än när man befinner sig i Lagos på Victoria Island, som är halvön med Afrikas högsta fastighetspriser, där det är Naija pop och bling och folk sprutar Moët Chandon på klubbarna liksom. Och det är liksom en helt annan värld. Men samtidigt råder det ingen tvekan om att båda de här platserna är Nigeria. Det kunde inte vara någon annanstans i Afrika. Även om det är så otroligt stora skillnader internt i landet.
Vilka är dina starkaste minnen från de här resorna du gjort?
Alltså det finns så många. Det har varit med om så otroligt fascinerande historier. Liksom. Allting från när man har skrivit om Boko Haram och offren. Du vet, de här Chibok Girls som blev kidnappade och andra som har varit i den situationen. Det är otroligt starka berättelser. Samtidigt så har jag haft så fruktansvärt roligt också när man har varit på The Shrine, den legendariska musikklubben i Lagos som Fela Kuti grundade en gång i tiden. Och jag brukar träffa hans son Femi Kuti varje gång jag är i Lagos. Och det är liksom jättetrevliga människor, super. Alltså de tycker bara det är genuint roligt att folk tar sig dit. Lagos borde ju vara liksom ett turistresmål som man måste bocka av om man ska resa i Afrika, men det är knappt någon som kommer dit istället. Så det känns väldigt exklusivt och unikt när man är där liksom. Man känner sig väldigt privilegierad.
Mm.
Jag kan ju ta en historia liksom som är ganska illustrativ. När jag först kom till en av de första resorna i Lagos, så tänkte jag besökte Nationalmuseet. För Lagos var ju en gång i tiden var det i huvudstaden Nigeria. Innan Abuja byggdes. Så att väldigt många gamla institutioner finns kvar där. Då gick jag in och fick se ett sånt här typiskt museum som skulle kunna vara i vilken huvudstad som helst. Det var lite gamla, det mesta var plundrat. Det fanns lite gamla lerkrys som samlade damm. Och en guide, han var väldigt tjänstvillig och gick runt och berättade om alla de här Yoruba-maskerna. Och det här är liksom en anordning för att krossa mjöl till fufu som man kokar med. Och jag var ju ganska ointresserad av det. Det kändes väldigt mossigt. Så då frågade han mig, liksom, har du hört talas om bilen? Jag undrade, vilken bil pratade de om? Jo, du vet, John F. Kennedy, han blir ju skjuten när han åkte i sin limousin. Ja, tänkte jag liksom, vadå, men den kan ju de inte ha här liksom. Ja, vår president blev också avrättad när han åkte i en limousin, Murtala Mohammed, som var militärdiktator på 70-talet. Så då tar han ut mig på baksidan av museet till ett gammalt skjul med två stycken stora träddörrar som han skjuter åt sidan. Och där inne i det här skylet så står ju då hans gamla Mercedes-Benz 600 SL. Den här klassiska diktatorsbilen nummer ett från tidigt 70-tal. I perfekt skick, helt skinande. Men den är helt täckt av kulhål över hela sidan. Från det här attentatet som skedde bara några kvarter bort. Och det är ju alltså, det är en helt surrealistisk syn. Och den här guiden, han lutar sig in liksom och pekar, that's the president's bloodstain. Då ser man fortfarande i taket på bilen liksom blodspåren från den här massakern. Det är en otroligt makaber artefakt. Och samtidigt runt det här, väggarna runt den här bilen är helt täckta av fotografier under rubriken Nigerian leaders then and now. Och det är kanske 50 personer i militäruniform. Alla som någonsin har varit statschef i det här jättelika landet. Så det är någon form av mausoleum över militärdiktaturernas tid i Nigeria. Som säger ganska mycket om landets kaotiska nutidshistoria. Men jag tyckte det var en otroligt fascinerande syn att vara där.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Kala har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Kala säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på kala.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack! Men visst var det så att Nigeria fick väl en start som liknar många andra länder i Afrika, nämligen att kolonialmakten åker hem och försöker lämna efter sig något slags demokratiskt styre, va?
Ja, men skillnaden är att om du ser på ett land som Zimbabwe eller Kenya, när det gäller britterna just, så åkte de hem från någonting som de hade lämnat. Medan Nigeria var ju aldrig någon sån här settlerkoloni där, alltså väldigt mycket, om man, jag vill inte gå in på den här diskussionen liksom, finns det något positivt arv från kolonialismen? För man hamnar alltid fel. Det går inte att försvara det liksom. Men man kan ju konstatera att utbildningssystemen och byråkratierna byggdes upp av britter i exil som bosatte sig i vissa länder i tiotusentals. Så det förde ju med sig sina problem också. Men i Nigeria så styrde man ju, det var ju aldrig någon stor koloni för där britterna visade jättestort intresse, utan det var indirekt styre hela vägen. Där man med klassisk kolonialstrategi då hade ju valt ut också vissa etniciteter som hade fått högre utbildning. Man härskade genom att söndra liksom. Så att det var ju samma arv som på andra håll. Men britterna lämnade inte så mycket i Nigeria. Det hade inte varit några massiva investeringar liksom, och att man hade försökt på allvar bygga upp ett helt samhälle. Delvis för att det fanns, i norra Nigeria fanns det redan statsstrukturer som gick flera hundra år tillbaka i tiden. Så det skiljer sig lite. Det är därför Nigeria är lite speciellt just i det avseendet, att det var aldrig någon sån här juvel i imperiet som man kan ändå säga liksom att Kenya blev med tiden till exempel. Och som Zimbabwe tidigt var också, liksom, var ju en destination för britter.
Just det. Men sen åren som följer då verkar ju präglas av idel med militära maktövertaganden och försök att skapa nya republiker.
Ja, för du har ju problemet omedelbart med Biafra. Välutbildade Igbos som bor i söder, som är nära oljetillgångarna. De försökte bryta sig ut. Det är egentligen ett separat avsnitt, liksom just Biafra-kriget. Men det ödelade ju inte bara landet rent fysiskt. Och liksom, om man tänker på alla människor som dog, men även så fick det förödande konsekvenser för möjligheterna att bygga upp en modern nationalstat kring att vara nigerian liksom. Det väldigt tidigt innebar ju inbördeskriget att hela nationsbygget fick liksom stannade redan när inte ens grunden hade lagts. Och sen dess har man ju alltid haft misstro liksom just norr mot söder. Det finns ju kvar och hela tiden och präglar ju fortfarande politiken. Konstant så präglas politiken av denna uppdelning mellan norra och södra Nigeria.
Men vad är problemet i grunden? Är det att man har försökt konstruera ett land där det bor väldigt mycket människor av olika, som tillhör olika folkgrupper och religioner?
Ja, det är just det att det är ju helt olika länder i landet. Norra Nigeria är... De skiljer sig så otroligt mycket. Så att det är ju väldigt svårt att enas kring ett nationellt projekt när man inte vet när man inte är överens om vad det ska vara för någonting. Där du har just norra Nigeria som är ett mycket mer traditionellt samhälle, som är mer handelsorienterat och har starkare länkar egentligen till... Tänk på Tchadsjön till exempel, så har ju människorna som bor kring sjön, vare sig det är Niger eller i Tchad eller i Nigeria, så har ju ofta länkarna liksom starkare där, kring det området, än vad de är mellan, låt säga, Maiduguri i Borno State, eller i Kano för den delen, och Lagos i söder. Så att redan från början så handlade det om att skiftande lojaliteter och ideal också om vad man vill uppnå med det här nationsbygget.
Och det här problemet har då alla som försökt styra landet eller rena landet dragits med då sen början?
Ja, men sen så har det blivit, med tiden har det blivit en utveckling som påminner om den i Kongo, där man har också, du vet, Kongo är också en sån här jätte som har gått igenom så mycket stryl genom åren, att det gemensamma lidandet, inte i ett krig med någon yttre fiende, utan bara liksom genom att man konstant har lidit under vanstyre, så har ju det skapat så småningom någon form av identitet. Att man ändå, man sitter i den här båten tillsammans, och det med åren så byggs det ju upp en nationell identitet, men det är liksom paradoxalt nog skapad av de interna missförhållandena mer än någonting annat. Men liksom nigerianer är ju väldigt, väldigt stolta över att vara nigerianer. På ett väldigt rörande sätt. Det är inte liksom någon utåt, alltså när man är utomlands kan man få intrycket av att de är väldigt skrytsamma och liksom buffliga, men det är lite av en roll de spelar, för de förväntar sig att det är vad folk tänker om dem liksom. Men när du kommer till Nigeria, eller även för den delen till Kongo liksom, så finns det en ödmjukhet som kommer av detta långa, denna långa kamp liksom i ett land där väldigt mycket återstår att, väldigt mycket jobb återstår att göra.
Och ska man sammanfatta den där utvecklingen, menar väldigt kortfattat, så efter Biafra-kriget som är slutet av 60-talet, så är det i princip tre decennier där olika militära ledare avbyter varandra mellan ett par försök att liksom införa ett demokratiskt styre, men det havererar gång på gång på gång på gång. Men sen då från slutet av 90-talet så lyckas man då etablera den här fjärde republiken, och det, sen dess så har ju Nigeria varit demokratiskt väl?
Exakt. Olusegun Obasanjo, han var ju, han räknas ju som det moderna Nigerias landsfader. Det var han som satte punkt för detta extremt destruktiva roterande ledarskap med bara män i uniform, och banade väg för demokratiseringen, som faktiskt har gått väldigt långt vid det här laget. Man har fått igång, jag brukar ju säga att en viktig hållpunkt i byggandet av en modern demokrati är att en sittande president ställer upp för omval, förlorar och erkänner sig besegrad. Det tycker jag, i det avseendet har Nigeria kommit längre än många andra länder i Afrika, just för att de lyckades göra det med Goodluck Jonathan, som han ville bli omvald och förlorade mot Buhari. Och det var liksom en milstolpe. Då sätter man en trend som innebär att efterträdaren kan inte försöka sig på några trick, för det var så han kom till makten. Det är liksom den positiva utvecklingen man vill få igång, och det har faktiskt Nigeria lyckats med under de senaste åren. Det är liksom inte ett tal som i andra länder om att förlänga mandatperioderna eller låta, du vet, folk fifflar ju med författningarna hela tiden. En författning i flera länder i Afrika är inte värt pappret den är skriven på. Men när man väl får... Så det är därför det är så viktigt att gå bortom vad som är nedtecknat och se istället på vad sker i praktiken. Och där har Nigeria kommit väldigt långt nu med demokratiseringen.
Trots att han som nu sitter då, Buhari, han är ju en för detta diktator från 80-talet väl?
Ja, han var i den här väggen på museet i Lagos, så såg man ju honom i uniform från tidigt 80-tal. Då, det var inte så lång tid han styrde landet då. Och nu, sen har han då kommit tillbaka som demokratiskt vald ledare. Och jag frågade honom också då, jag träffade honom precis bara några dagar innan han blev vald och frågade om han nu är liksom en bättre ledare för att han är demokratiskt vald. Och då menade han att att bevis för detta var att han under så många år hade accepterat förluster i val och liknande och att han faktiskt är en politiker mer än en general nu för tiden. Men det är väldigt typiskt att Buhari liksom kommer tillbaka in på scenen 30 år senare. Efter att han... För det är det som har varit avenyn. Alla som har haft politiska ambitioner har ju tvingats gå igenom det militära i det förflutna. Då skapar man ju en uppsättning av ledare som kanske inte är den mest ideala när det gäller att styra en demokrati. Så det är en annan aspekt av demokratiseringen, att över tid så bygger man upp nya karriärvägar, och vilket innebär att folk som aspirerar på makten måste respektera demokratin från början. Vilket i sin tur är en annan positiv cykel man drar igång liksom.
Men skulle du säga att det är ett stabilt politiskt system idag eller?
Alltså, politiskt är det väl mer stabilt än vad det är stabilt ekonomiskt. Och problemet är att ekonomin, det vet vi alla, är så otroligt avgörande för hur politiken fungerar. Så det är därför man hela tiden är orolig för att Nigerias ekonomi ska hållas ihop på något sätt, även om det är väldigt skakigt. För att man vet inte riktigt hur kan det här liksom... Vad får det här för effekter om Nigeria går igenom en djup, långvarig kris där folk inte känner att det blir bättre stadigt? Då undrar man ju hur robust är den här demokratin i ett sånt scenario? För då har vi sett under de senaste åren runt om i världen, så ser vi ju att när ekonomin går neråt så kan vad som helst hända, även i mycket mer etablerade demokratier. Än ett land som Nigeria. Även i Europa har vi ju väldigt oroväckande utveckling.
Man hittade ju olja i Nigeria 1956, tyckte jag att jag läste första gången. Och det här är ju liksom en lång historia där man, som många andra oljeberoende länder, har levt då med marknadens svängningar, där oljepriset går upp väldigt mycket på 70-talet, vilket förstås var positivt. Men sen har man också fått följa med när priset har gått ner. Vad har oljan betytt för Nigeria historiskt, skulle du säga?
Ja, historiskt och idag så är det ju samma problem som väldigt många andra länder hamnar i när de blir beroende av en eller ett fåtal naturresurser. Det är att pengar blir väldigt billiga och snabba. Vilket får förödande konsekvenser. Det handlar ju till syvende och sist liksom om det sociala kontraktet som sätts ur spel. Vi tänker ju ofta i Sverige på liksom hur... Det är en ständig konversation om hur höga skatter vi har. Men samtidigt så får vi välfärden. Och sen så pratar vi väldigt ofta också i Sverige om politikerskandaler. Alltså vår tolerans för politiker som är oansvariga är ju otroligt låg. Det är häpnadsväckande lågt i Sverige. Jag har ju, när jag har rest så har jag liksom berättat för folk om hur vi hade en politiker som var kandidat att ta över partiledarskapet för regeringspartiet och var på väg att bli den första kvinnliga statsministern i Sverige. Men en skandal som kallades för Toblerone-skandalen gjorde att hon fick ta time-out från politiken i många år. Förklarade också att det var ju en del annat, men symbolen blev att hon hade köpt choklad åt sina barn på skattebetalarnas bekostnad. Du kan ju tänka dig hur det tas emot i ett land där liksom en bil, minsta lägsta politiker, alltså i en stadsdelsnämnd, får ju en bil, en Land Cruiser eller liknande, betald av regeringen liksom. Det är ingenting att himla om. Men det säger någonting om Sverige, att vi accepterar precis inget svinn överhuvudtaget. För vi har bland de högsta skattetrycken i världen. Så att toleransen, det finns en väldigt stark korrelation där mellan hur högt skattetryck man har och hur mycket man tolererar slöseri generellt. Det som händer då i de här länderna där du har en råvara är att politikerna behöver liksom inte höja skatten. En politiker som inte är välvillig, som inte verkligen vill utveckla, är inte intresserad av ett högt skattetryck. Man vill ha ett så lågt skattetryck som möjligt. Man vill ha, eller kanske inte som möjligt, men man vill ha nog med skatter för att det ska liksom bli någon form av intäkter, men det får inte gå upp till den nivå att invånarna faktiskt börjar sig ifrån på allvar. Liksom. Att, vet, man vill inte ha en situation där det kommer en mobb och bränner ner en hel kortege med bilar liksom, i ren ilska över slöseriet. Vilket skulle vara fallet omedelbart om nigerianerna betalade 50% i skatt i snitt. Men det gör de inte, liksom, utan det är ett mycket lägre skattetryck. Och det är för att politikerna har fått intäkter från annat håll än från beskattning.
Mm.
Det är det som är kärnan i liksom råvarufällan egentligen. Så handlar det om att det blir otroligt svårt att bygga upp ett socialt kontrakt när du har snabba pengar från annat håll. Du behöver inte inleda den här dialogen med medborgarna. Hur mycket pengar behöver vi? Vad ska vi göra för pengarna? Utan det blir istället bokstavligt talat en kran som man bara kan skruva på. Och i synnerhet när det gäller olja så är det en råvara som är ganska enkel att hantera. Det kräver stora investeringar i början. Men de investeringarna behöver man inte ta själv. Utan det gör ju ofta bolagen som kommer in och vill investera. Och sen så får du då din beskärda del av de här pengarna komma in på kontot med väldigt stor regelbundenhet liksom, under många år.
Men hur har Nigeria förvaltat den här tillgången de har? För det var ju så att de väldigt snabbt blev en av världens största oljeproducenter. Och de är medlemmar i OPEC, ska jag nämnas också.
Ja, de är väl fortfarande, de är på topp 10 av oljeexportörer i världen fortfarande, tror jag. Jag vet inte riktigt hur man räknar det, om det är barrels per dag väl. Men Nigeria, det enda som invånarna har sett av detta är ju att de har subventionerade bensinpriser. Vilket innebär att bensin kostar precis ingenting. Och så har det varit i alla år sedan man hittade oljan. Så har man liksom haft den här, som väldigt många andra länder också har, att som Venezuela, att om vi nu sitter på detta så ska vi tjäna någonting på det själva också. Så att det är väldigt billig bensin. Sen har man inte subventionerat diesel på samma sätt. Vilket innebär att i ett land med 200 miljoner invånare så finns det knappt några större bussar. Utan bara minibussar som kan drivas på bensin. Och folk sitter packade och det blir en extrem trafikapparat. Man kan ju tänka sig då att då subventionerar vi diesel istället. Men det är inte rätt väg att gå. Istället skulle man ju säga att vi drar in subventionerna på bensin. Men det är det enda positiva som människorna i Nigeria ser av att vara en oljeproducent. Det är det enda gången de faktiskt kan ta på dessa fördelar. Är att åtminstone så kör vi billigt.
Men sen är det så också att den här bensinen tillverkas väl inte i Nigeria, utan det jag har förstått är att istället för att raffinera oljan så exporterar man råoljan och importerar bensinen.
Exakt, så den här subventionen är egentligen pengar direkt ur statskassan. Att man betalar ju kontant vid pumpen i praktiken till invånarna. Sen så kanske det inte är rätt väg att röra sig upp i just den näringskedjan, för då binder man sig vid en, då blir man ännu mer beroende av bara en råvara, vilket vi redan vet har varit ett gigantiskt problem i Nigeria. Så man förstärker detta beroende genom att försöka just fokusera på förädling av olja. När det är billigare att raffinera någon annanstans, då kanske man ska göra det. Nu har i sig, det pågår ju nu en utveckling där Aliko Dangote, jag vet inte om du känner till honom.
Nej.
Han är Afrikas rikaste man. Nigerian som gjorde sin förmögenhet först i cementindustrin, men nu har han ett imperium som sträcker sig över många branscher. Han har ett stort projekt där han vill bygga ett raffinaderi utanför Lagos för att Nigeria ska kunna raffinera sin egen olja. Och han har ju gått in med, det är en investering som det handlar om hela hans förmögenhet som står på spel. Det är ju säkert 100 miljarder vi pratar om. Så vi får se hur det går med det, om han drar i bromsen eller ej, på grund av vad som händer med oljepriset nu, om det är ekonomiskt lönsamt. Men det finns planer på att börja raffinera olja själva. Jag tror att det är inte en jättebra idé, för att jag tror att framtiden för Nigeria är snarare att minska oljeberoendet än att öka det.
Men om man tittar på de här åren då som har gått sen man lyckades införa och behålla ett demokratiskt styre i Nigeria, hur viktig har den här oljan varit för liksom landets ekonomi?
Den är extremt viktig. För man behöver ju exportintäkterna, man behöver hårdvaluta, och jag kan inte siffrorna exakt, men vi pratar om alltså 80% av alla exportintäkter är relaterade till oljan. Vilket är ett helt sanslöst högt beroende, kanske inte för ett gulfland med någon miljon eller ett par miljoner invånare, men för en ekonomi som är den största i Afrika med 200 miljoner invånare, så är det är ju helt galna siffror när man tänker sig att oljan står för 4 av 5 dollars som man får in i systemet.
Men samtidigt är det ett land som har en massa andra naturresurser, och lyckas man inte, varför exporterar man inte jordbruksprodukter och sådana saker?
För där har du det andra problemet med beroendet. Det kallas för Dutch disease. Som har att göra med när man hittade naturgas i Holland en gång i tiden. Och det är någonting som Norge också lider av. Norge anses ju generellt vara kanske det land i världen som bäst har hanterat ett oljeberoende. Men ändå så har ju Norge knappt någon annan exportindustri. För att tyngden i denna tillgång driver upp priset på valutan. Det stärker valutan artificiellt, vilket gör det otroligt svårt att exportera andra produkter. Så det har ju slagit ut på slutet av 50-talet så fick ju Nigeria väldigt mycket tillverkningsindustri från Asien. När textiltillverkarna i Hongkong försökte fly undan handelshinder som man hade satt upp från Europa för att skydda den europeiska textilindustrin, så flyttade man till Nigeria för att komma runt detta och exportera från Nigeria istället till Europa. Så det fanns ju en gryende industri på 50-talet i Nigeria, men den slogs ut helt och hållet av att valutan var så otroligt övervärderad så att det blev för dyrt att exportera eller att importera från Nigeria, samtidigt som infrastrukturinvesteringarna eftersattes. Så det har ju det är den andra, det finns ju de två, det är väl de två huvudsakliga aspekterna av råvaruberoende som man vill lyfta fram. Dels hur det sociala kontraktet sätts ur spel och leder till otroligt ansvarslöst styre. Men sen även vilken påverkan det får på ekonomin i stort när det gäller valutaeffekterna.
Det blir för dyrt för omvärlden att köpa nigerianska jordbruksprodukter.
Ja, egentligen borde ju... Hade nigerianska nairan varit helt flytande och det inte hade funnits någon olja, så hade den varit en väldigt billig valuta och du hade haft tillgång till en enda marknad. Du hade kunnat gå in alltså det hade varit... otroligt fördelaktigt land att investera i. Du går igenom byråkratin en gång, men när du väl är igenom det så har du plötsligt 200 miljoner människor här. Här kan du gå in och du kan rekrytera arbetskraft över hela landet. Du ligger geografiskt väldigt bra till. Om du tittar på vilken världskarta som helst liksom, så ser du att Nigeria ligger nästan mitt i. De två bredd- och längdgraderna noll, alltså Greenwich-meridianen och ekvatorn, möts ju precis utanför Nigeria egentligen. Så du har ju ett väldigt gynnsamt läge egentligen, men istället så har du knappt någon industri att tala om.
Vad har man försökt göra för att vända den utvecklingen då?
Jag tror att varje president som kommer in drömmer om att dra igång en bredare industri som anställer fler människor, och de får alltid rådet av sina finansministrar att slopa subventionerna, börja med det för att rädda pengar som vi kan stoppa in i andra delar av ekonomin, men det blir politiskt ogenomförbart. För folk, det finns noll acceptans för att slopa bränslesubventionerna just för att folk får ingenting tillbaka. Man litar, det finns liksom inget Man har inget förtroende för ledarna. Ingen litar på sin president att om jag ger upp det här så kommer jag få det här tillbaka. Den grundläggande, det dilemmat brottas alla presidenter med. Sen har man ju så otroligt mycket andra. Så, alltså det finns ju... Jag vet liksom inte ens var man ska börja när man är president i Nigeria. Vad tar man i tid med först? Är det säkerheten? Eller är det ungdomsarbetslösheten i städerna? Är det elektriciteten? Alltså, folk skämtar ju hela tiden om att det inte finns någon elektricitet. Hela landet går ju på generatorer. Så fort det blir kväll så hör man liksom hur det bara surrar i varenda kvarter. Överallt så drar en tung generator igång för att erbjuda elektricitet. För det finns ju knappt. Utan allting går, är drivet med bensin.
Att det har inte funnits incitament att investera liksom i långsiktiga infrastrukturprojekt, eller?
Nej, exakt. Det byggs väldigt mycket vägar ju. Och det byggs ju mycket. Alltså även, men det borde vara så mycket mer som händer. Men du får tänka att Nigeria liksom om... Det är 200 miljoner invånare. Det är ett jätteland. Så att även när du ser vägbyggen överallt så får man komma ihåg att det här är ett land som är liksom gigantiskt. 20 gånger större än Sverige. Så att det gäller att inte imponeras av ett enskilt motorvägsbygge här och där. Utan det borde ju vara mycket mer aktivitet i ekonomin hela tiden. Men det är inte det. För att man vet liksom inte i vilken ände man ska börja. Sen har det liksom... Arvet från alla de här åren med militärkupper och liknande har ju också gjort att politiker har ju inte i sitt tänkande att vara särskilt långsiktiga när de vet att statistiskt sett så kommer jag inte stanna här så väldigt länge. En fjärdedel av alla statschefer i Nigeria har ju dött i tjänsten. Men det är inte för att de har stannat särskilt länge. Det är inte så att de har styrt i 30 år, utan de har dött och antingen av en hjärtinfarkt eller har de blivit avrättade i en militärkupp. Så det är också det som det är en effekt av de här rotationerna i det förflutna liksom, att man inte har haft den här långsiktiga horisonten. Ja, men sen det är en annan grej liksom. Det finns ju, bortsett från de politiska ledarna, så finns det ju människor i systemet som vill göra skillnad. Jag kommer ihåg att jag träffade Anders Borg en gång i tiden när han var på genomresa i Abuja. Han var väldigt imponerad av Lamido Sanusi, som då var centralbankschef i Nigeria, som allmänt anses vara ett politiskt löfte liksom, eller han ansågs då. Han drog i nödbromsen, eller blåste i visslan vad man säger liksom, när han upptäckte att 20 miljarder dollar saknades från oljeministeriet. Under en 5 månaders period, alltså bara 5 månader, så hade 20 miljarder dollar försvunnit. Och detta larmade han om, och som tack för hjälpen fick han sparken.
Vad då försvunnit?
De hade stulits, förskingrats. Man kunde inte peka på exakt var de här pengarna hade hamnat. En del av det kanske bara är liksom dålig bokhållning i systemet. Men han var liksom, han pekade på att var har de här pengarna tagit vägen? Och det var ingen som kunde redogöra för detta. Och som tack för hjälpen får han sparken. Sen landade han mjukt och fick en traditionell roll istället som emiren av Kano, vilket är en väldigt tung position. Där försökte han också reformera systemet och öppna upp och modernisera ett sånt här traditionellt ämbete, vilket gjorde att han sen fick sparken därifrån också. Men det är en ganska intressant karaktär att se på, för jag tror att om han skulle göra politisk comeback så är det nog rätt person att leda landet, i mina ögon i alla fall. Men det var väldigt talande att det var ju inte så länge sedan den här skandalen kring oljeministeriet. Alltså det här vi talar om tidigt 10-tal. Men jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
Men det här är väl också ett uttryck för att Nigeria har rätt stora problem med korruption, va?
Det är ju svindlande. För att det är så mycket mer. Det här är ju en ekonomi som har vuxit om, gått om Sydafrika i storlek. Så det är ju en jätteekonomi, och det gör ju, det är lite som det här att allting är stort i USA liksom, och det gäller även Nigeria, att allting blir extremt. Om en guvernör i Kenya förskingrar $100,000 liksom vid något tillfälle, så handlar det om miljoner direkt i Nigeria, för att det finns så mycket mer pengar i omlopp. Det är liksom inte, det är inte småpotatis vi pratar om, utan det är just bland de största oljeintäkterna i världen.
Mm. Men hur märks de problemen, alltså korruptionsproblemen, när du reser i landet?
Alltså det ironiska är ju att alla de här, alla tillstånd och allting som jag jobbar så hårt för att få rätt innan avresa, i själva verket när man väl är där så är det knappt någon som någonsin ber om att få se ett papper. Så man gör allting egentligen i onödan. Men man vet aldrig, det kan ju vara den dagen när någon faktiskt frågar och så har man inte rätt papper, och då kan det bli problem. Så det är rätt irriterande minst sagt att gå igenom det här byråkratistrylet, för även om man vet att det är helt meningslöst. Men vad man däremot ser är ju resultatet av korruptionen är ju en väldigt snedvriden ekonomi. För även i korrupta system finns det en viss så kallad trickle down. Alltså pengarna flyter igenom. Det är inte så att en person sitter på toppen och berikar sig, utan han belönar i sina nätverk som håller honom vid makten. De får i sin tur, man brukar prata om patronage. Alltså det är ett ömsesidigt beroende mellan ledare och patron och klient. Alltså, så de här pengarna kommer in i systemet, men väldigt slumpmässigt. Historiskt sett har det varit folk med anknytning till armén som har blivit väldigt rika. Och rör du dig i Lagos så är ju mainland, fastlandet, är ju en helt annan värld än Victoria Island, som är halvön där de rika bor. Och det finns så otroligt mycket pengar i omlopp i de rika, i de rika kvarteren. Jag är van vid, som när man reser i Afrika, med, även om visst svenska kronan har ju varit svag under alla mina 10 år i Afrika, men ändå så har jag ju ett extremt privilegium att bli betald i svenska kronor, och jämfört med de lokala valutorna när jag rör mig i olika länder. Liksom. Alla svenskar som reser i Afrika kan vittna om att man blir eleverad från medelklass till extrem överklass bara genom valutaeffekten när man kommer till ett land. Men när jag är i Lagos på Victoria Island så är jag ju liksom en fattiglapp. Jag skulle göra ett reportage en gång i tiden om bara liksom om klubblivet i Lagos. Där det var en kille som, jag sa liksom att jag ville åka runt och liksom plåta på lite klubbar och sådär. Och en kille fick då ringa runt först och förklara för de här klubbägarna, för att du vet, det finns inga köer, för om man inte är välkommen så gör man bemödar sig inte ens om att gå dit. Om man liksom inte är på listan som inte ens finns. När man väl kommer in så är det, för att få komma in så ska du boka bord. Och då är det ett helrör Moët, eller ett helrör Hennessy och 2 flaskor Moët som gäller för att boka bord. Så redan där, du startar liksom på en krognota på 10 000 spänn bara för att gå in liksom. Och när jag sen gick, jag jobbade liksom, så jag köpte bara en Heineken i baren, och då var bartendern diskret nog att ge mig en gin tonic för att jag inte skulle skämma ut mig. För att öl är det liksom ingen som köper på de ställena, utan det är ju high rollers på ett annat sätt liksom. Så, och sen när jag då gick runt så träffade jag en kille som, han såg ut att vara 15 år gammal och gick omkring med 2 flaskor Moët samtidigt liksom, och jag frågade om jag kunde ta en bild på honom, och då gömde han flaskorna hela tiden bakom ryggen. Så jag bara, nej men det är lugnt, du kan ha dem som du var liksom. Så nej men I don't endorse this brand. Alltså, då var det Wizkid Ayo som är liksom en av de största sångarna i Nigeria i modern tid. Och då är han inte sponsrad av Moët och kunde inte synas även på en klubb med deras flaskor i handen liksom. Men han gick omkring där liksom och halsade ur 2 champagneflaskor. Samtidigt som jag står där med min gin tonic som jag har fått av ren välvilja från bartendern som inte tyckte att jag skulle skämma ut mig med en Heineken. Alltså det är ju folk, det är helt olika världar man pratar om. Det är, och det är det som är det otroligt häftigt med Lagos. Att se denna helt surrealistiska framtidsvision av vad resten av Afrika kan se ut som om 20-30 år. Det är det som jag tycker det är otroligt fascinerande.
Men samtidigt är det väl så att Nigeria har ju en av världens mest fattiga befolkningar.
Ja, för att det är så stort, delvis. Det finns ju andra länder som har en högre andel fattiga. Men i absoluta tal så är det väl inte orimligt att tänka sig att Nigeria har förmodligen det största antalet fattiga i världen snart. Jag vet inte hur det ser ut med Indien, men norra Nigeria är ju extremt eftersatt. Det är ju det är därför liksom när vi tittar på islamistisk terror och sånt där så måste man också ställa sig frågan varför här? Vad är det som gör att den får grogrund i det här? Jo, det är för att människor känner att de är fjärran makten i huvudstaden. De har inga avenyer till för att genomföra sin klassresa så är alla vägar stängda. Det är liksom en misär som är ofantlig ute på landsbygden. Och flickor gifts bort när de är 14 år gamla liksom. Så att du har ju den där andra sidan. Det är ju liksom, och det är det som är problemet med korruptionen, att det blir en extremt liten klick som får väldigt mycket pengar att röra sig med samtidigt som den stora massan står och stampar. Det som är att när man reser i norra Nigeria så är det ett helt annat land än vad det, men det är fortfarande Nigeria.
Nu under våren så har ju oljepriset gått ner väldigt mycket. Man brukar säga att olika länder har olika break-even, alltså det oljepris som man behöver för att klara sin budget exempelvis. Hur ser det ut i Nigeria?
Ja, Nigerias break-even, du får väl kolla upp det exakt, men jag tror att den ligger någonstans kring $140 fatet. Vilket till och med mer, om det inte är $144 fatet. Det är ju helt galet. Det när vi vet att oljepriset, nu var det inte Brent oljepriset, men oljepriset har ju legat nere kring $20 fatet. Så att man är ju, det vittnar just om att man inte har någon alternativ. Egentligen skulle ju oljan vara som i Norge, att själva intäkterna specifikt från oljan går in i en fond som stärker upp de andra finanserna, som gör det billigare att låna upp och etc. etc. och att man fortsätter ha en skatteinsamling. Ingenting av det har skett. Så att istället så blir man, när det går bra i Nigeria så plötsligt finns det jättemycket pengar i omlopp. Men nu verkar det som att oljepriset har parkerat sig. Det är ingen som förutser, även efter den här coronakrisen och allting, så är det ju liksom ingen som förutser att oljepriset någonsin kommer gå upp till de nivåerna som man hade hoppats på en gång i tiden. Så Nigeria måste ju tänka om helt och hållet sitt upplägg kring hur man använder oljan. Problemet är att just nu så är det totalt fritt fall i landet. Regeringen är på jakt efter hårdvaluta, närmast desperat, och uppmanar, man har skapat en sån här covid-fond där folk ska, det har ju liksom Sydafrika också gjort, där man uppmanar näringslivet att bidra, men det jag får höra från Nigeria är att det är närmast tvångsmetoder, att man öppet liksom man visar tydligt vem som inte har donerat till den här fonden och vem som har gjort det för att liksom hänga ut de som inte vill bidra, vilket är, det blir i princip en utpressningssituation, alltså att regeringen behöver liksom omedelbart pengar för att bara klara de mest grundläggande verksamheter, och det finns inte nu. Så att du har en ekonomisk implosion som är reell. Sen tror jag i och för sig att på kort sikt så de fattiga människorna, de som är fattiga i Nigeria har så lite pengar att paradoxalt nog tror jag att den största effekten kommer först de rikare att känna av att jäklar vad mycket pengar som försvinner. Likviditeten försvinner helt och hållet ur systemet. Det som händer på lång sikt är nog inte att fattiga människor dör av fattigdom, utan snarare att deras planerade resa ut ur fattigdom skjuts upp med 10 års tid kanske. Alltså att det handlar inte om, det kanske inte kommer bli så att folk svälter direkt och verkligen dör av hunger på grund av den här krisen. Men däremot en person som tjänar kanske 400 kronor i månaden som 2030 hade kunnat ha en inkomst på 1500 spänn i månaden. Vilket är fortfarande blygsamt men ett radikalt bättre läge än vad de var 10 år tidigare. Det är en utveckling som liksom hade varit fullt möjlig att genomföra och som väldigt många hade kunnat se. Jag är rädd nu för att allt sånt här kommer ställas in. Att man får en fördröjd utveckling i Nigeria under en längre tid. Och att det är så många människor som egentligen borde ha lyfts ur fattigdom som inte kommer uppleva detta. Det är ett jätteproblem. Det andra problemet är att vi ser de här åren så har det varit väldigt mycket turbulens generellt i regionen. För att väldigt många människor som tidigare hade dött i yngre år av malaria och undernäring och liknande. Alltså just spädbarnsdödligheten och barnadödligheten har ju sjunkit radikalt sedan 90-talet. Den generation som tidigare hade dött har nu vuxit upp till vuxen ålder och är redo att gå ut på arbetsmarknaden. Det är en jättestor möjlighet, den här så kallade demografiska transitionen liksom, för att prata roslingspråk. Det är en otrolig möjlighet för ett land att utvecklas när man har en hel ny generation med ungdomar som och inte så många gamla i samhället. Barnafödandet sjunker också. Det är liksom ett gyllene läge, men just nu så slår den här krisen till med full effekt när en hel generation ska ut på arbetsmarknaden och det finns ingen tillväxt överhuvudtaget. Så där finns ju den stora oron för att den ekonomiska krisen ska spilla över i en politisk kris. Så det som är de här länkarna mellan ekonomin och politiken är ju viktiga. Även om man kan tycka att politiken är alltså att även i Sverige sitter politikerna i knät på liksom är helt beroende av ekonomin för allt man överutrymme. Men det blir ännu mer extremt i ett land där politiken inte har gjort så stort avtryck i människors vardag. Och när det då kommer en politisk kris så är det liksom ett svagare fundament som politiken vilar på. Så jag är ganska orolig för att det kommer att bli social oro så småningom med demonstrationer i städerna, och städerna växer rasande snabbt. Och vi pratar ju redan om städer, liksom Lagos, mer än 20 miljoner invånare. Kano, mellan 6 och 10 miljoner. Abuja, 5 miljoner. Alla städer är ju superstäder egentligen. Tittar man så att det i städerna kommer hända. Jag är inte ett dugg orolig för liksom något stort krig i Nigeria. Det är liksom en tid som är 50 år tillbaka. Bortsett från Boko Harams härjningar så är den stora frågan är liksom vad händer i städerna. Den här krisen innebär ett jättehinder för Nigeria liksom att i det bästa läget hade man kunnat använda oljeintäkter för investeringar i den urbana ekonomin, få igång industrialisering, arbetstillfällen skapas. Regeringen är där med ytterligare utbyggnad av energiproduktionen, man bygger dammar på Nigerfloden etc. etc. liksom. Allt det där stannar av i ett väldigt kritiskt läge. Så det är där min oro finns liksom. Vad händer nu med Nigerias städer och de unga arbetslösa?
Erik Esbjörnsson, alltså boende i Johannesburg, Sydafrika, och DNs korrespondent i Afrika. Erik, kan jag tipsa, han är medförfattare till boken Miljardlyftet, så förändras världen av ett växande Afrika. Den kom 2018, men är ju lika aktuell idag som då, ska jag nog säga. Så att, kanske något till hängmattan. Som
varför
säger.
Inte? Mm. Kapitalet fortsätter hela sommaren såklart, men med 4 stycken uppdaterade favoritavsnitt nu, näst på tur. Och sen efter semestrarna så fortsätter den här härliga intervjuserien då med entreprenörer.
Mm.
Det ska bli kul.
Mm.
Och sen i september så är vi igång med nya fräscha vanliga kapitalavsnitt.
Exakt. Vi som hördes i programmet var Jakob Bursell och du, Åsa Secker. Ljudet har mixats av Kristoffer Krok. Och nu, äntligen efter en lång vårtermin, så är det sommar.
Är det?
Ja.
Ja, härligt.
Bra, ha det skönt.
Hej, hej.
Hej.